Tack Jesus för din trofasthet. Vi ska läsa tillsammans, så ni får gärna fortsätta stå. Vi ska läsa ifrån Efesiebrevet kapitel 5. Där skriver Paulus så här. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sånt passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sånt som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. Lev nu som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sånt folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det, vakna du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er fyllas av ande och tala till varann med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid Gud, vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att vi får samlas kring det idag. Jag ber att du ska verkligen lysa på den här texten för oss. Jag ber att vi ska få lära känna mer av vem du är idag. Jag ber att du ska tala till var och en som har kommit hit idag. Jag tackar dig för att du älskar varenda person i den här gudstjänsten. Och för att det finns en plan för vår framtid. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter Ebba. Och är en av pastorerna i den här kyrkan. Och vi är mitt inne i en serie där vi läser Efesiebrevet. Och idag har vi kommit till kapitel 5. Jag tycker den här veckan har känts lite mörk. Det kanske är för att jag har liksom varit hemma och varit förkyld. Och nyhetssändningarna liksom kommer på tvn hela tiden. Och det har stormat och det är krig och det är många som lider. Och ibland så kan vi i Sverige sätta upp skygglappar för liksom omvärlden och saker som händer. Och vi kan lura oss själva en stund att allting är liksom glatt. Men sen så händer det saker. Vi hörde Elisabeths vittnesbörd. Saker drabbar oss eller vi möter människor och skygglapparna åker ner. Och vi blir påminda om att vi lever i en ganska så trasig värld. Och jag tycker såna här veckor att det känns ganska bra att Bibeln inte målar upp världen som någon liksom happy, clappy, perfekt värld. Utan Paulus är tydlig med att världen är mörk. Men lösningen är inte att vi bara ska ge upp och säga att världen är mörk. Vi accepterar det. Utan vi är ljusets barn. Vi ska leva på ett annat sätt än hur världen lever. Vi ska titta på världen med ett annat perspektiv än vad andra gör. Och vi ska navigera oss genom livet på ett annat sätt. Och det ska vi prata om idag. Emanuel predikade förra veckan från första delen av kapitel 4 i Efesiebrevet. Och om man missar det så rekommenderar jag att lyssna på vår kyrkas podd. För det var jättebra. Och i kapitel 4:s andra del som hör ihop med våran text så pratar Paulus om att Innan ni liksom fick lära er om Kristus så var ni förmörkade i ert förstånd. Ni levde i ett förmörkat tillstånd. Men när man har tagit emot Jesus så ska man klä i sig den nya människan. Vi ska lägga av oss den gamla människan och vi ska leva på ett nytt sätt. Och där landar vi idag i kapitel 5. Som börjar med, därför ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Så som vi har pratat om flera gånger tidigare, när det handlar om vår identitet som kristna, så är grunden att vi är Guds älskade barn. Och för att vi är Guds älskade barn så får vi också titta på Jesus. Vi får bli mer och mer Kristuslika. Vi får lära oss hur vi kan leva mer likt honom för att vi är hans älskade barn. Och idag så ska vi titta lite mer på tre aspekter av hur vi kan leva som ljusets barn. Som Paulus säger att vi ska vara enligt Efesiebrevet. Låter det bra? Jag har några här som är redo med penna och papper. Så vill du anteckna antingen med penna eller med din telefon. Jag rekommenderar. Jag minns ingenting av predikningar där jag inte har skrivit. Men när jag har skrivit så minns jag väldigt mycket mer. Vi har flera lärare här som nickar och är nöjda som vet att det händer någonting med våra hjärnor när vi skriver. Vill du skriva idag så är min första aspekt av hur vi ska leva som ljusets barn. Det är att vi ska låta ljuset förvandla oss. Genom hela Bibeln så ser vi mörker som en tydlig kontrast till Gud. I Jesaja kapitel 9 vers 2 så står det om Messias. Och då står det så här. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och här i Efesiebrevet så syftar mörkret till det som Paulus precis har beskrivit. Det är omoral. Det är synd, det är liksom brist på sanning, brist på vishet. Men genom Jesus, genom att vi får sätta vår tro till Jesus och säga jag vill att du ska vara herre i mitt liv, så lyfts vi från det in i ljuset. Och något som jag tycker är coolt med den här texten, det är att när vi blir frälsta så står det inte bara att ja, men vi får komma nära ljuset och ljuset får lysa lite på oss och vi får liksom bli lite ljusare, utan det står att ni var mörker men nu är ni ljus. Så när vi blir kristna då blir det inte bara så här, ja, men ännu en grej som jag har för mig liksom, jag röstar på det här, jag jobbar med det här, jag tror på det här. Nej, när vi blir kristna då blir det en del av vår identitet. Vi blir ljus. Och vi, eftersom att det här är vår identitet, så ska vi lära oss att leva som ljusets barn. Våra liv, allt det vi gör, ska få spegla mer och mer vilka vi är i Kristus. I vers 12 så skriver Paulus att vad sånt folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. När vi lever i ljuset så kommer vi ibland att se sånt som inte ärar Gud. Och vi kan tänka att wow, vi får vara med, liksom. Vi får gå ut i världen, vi får avslöja mörkret. Vi får se det som inte är rätt och vi får avslöja det och det ska vi göra. Men jag tror att det här i största grad också handlar om våra egna liv. Att när vi lever i ljuset med Jesus så kommer vi också, ju längre vi vandrar med honom, få förstå vad det finns för saker i oss som inte ärar Gud. Vi får låta honom uppenbara det för oss och vi får hantera det. Vi får bekänna våran synd, vi får be om förlåtelse, vi får ta emot hans nåd och vi får lära oss att bli mer och mer som Jesus. Det som ibland kallas för helgelse. Och vi i våran tur får gå ut i världen och reflektera hans ljus. Vi får bära ljusets frukt, inte mörkrets. När vi lever i ljuset så uppmuntrar Paulus oss att vi ska vara visa. Eller han räknar upp massa grejer, liksom, gör inte det här, gör så här istället. Vi behöver vara smarta, vi behöver vara visa, vi ska noga se upp med hur vi lever. Och det här har jag märkt i alla fall, det kan vara lättare sagt än gjort. Det finns vissa liksom uppenbara grejer så här, men det finns också många situationer i livet när det inte alltid är jättelätt att vara vis. Och då älskar jag Jakobs brevet kapitel 1, vers 5. Det här läser jag kanske en gång i veckan. Där står det att om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser och han ska få vad han ber om. Varsågod, den kan ni ta. Jag kommer till Gud en gång i veckan och säger du har sagt så här, ge mig nu vishet i det här som jag står i. Att leva i ljuset. Det låter fint, men det kan göra ont. Att bli medveten om vad som finns i mig som inte ärar Gud. Saker som jag behöver hantera. Det gör ont. Det kan också göra ont att göra de här visa valen. För alla andra runt omkring kanske tycker att varför väljer du att gå den vägen istället för den vägen? Det är jättedumt. Och vi kan ibland få känna att vi står ganska ensamma. Men det är värt det. För vi är ljusets barn, vi är Guds barn. Vi är kallade att leva i Guds rike på ett sätt som ärar honom. Och den platsen, hur ont den kan göra, så är den platsen så mycket bättre för oss än att liksom leva i gråzonen mellan ljus och mörker. Jag har jobbat ganska länge med ungdomar i kyrkan. Och då får man ofta frågan, när man pratar om synd och hur vi ska leva, så får man ofta frågan, okej, men hur långt kan jag gå på det här området innan det blir synd? Kan du ge mig liksom 1, 2, 3, 4, 5? Hur mycket kan man, när blir en vit lögn till en lögn? När blir det synd liksom? Eller om det handlar om att liksom... Hur ska jag hantera mitt liv med min pojkvän innan vi har gift oss? Ge mig liksom exakta ramar. Var blir det synd? Hur långt kan jag gå? Och vi ska kanske inte låtsas som att det bara är ungdomar som funderar på de grejerna. Jag tror att vi alla ibland funderar så. Bara det att ungdomar är lite modigare på att ställa frågor. Paulus skriver om att vi inte ska synda. Han skriver att vi inte ska göra saker som är uppenbart fel. Men han säger också att, vet ni vad? Ni ska inte ens delta i ett opassande sätt att tala. Det är lite gråzon. Han säger att ni ska inte berusa er, för där börjar lastbarheten. Det är också lite gråzon. Så det jag ser att Paulus verkar vara inne på, det är att vi behöver skifta vårt fokus helt när vi lever som ljusets barn. I Bibeln så står det mycket om kung David. De ska ha bibelbingo där nere. Jag antar att de kommer prata om David. Det finns många berättelser om David. När han har gjort bra saker. När han har gjort mindre bra saker. Och jag skulle vilja lyfta två tillfällen. När David ställdes inför ett vägval. I första Samuels boken så kan man läsa om när Saul fortfarande var Israels kung. Och han börjar förfölja David. Han är avundsjuk på David. Han vill döda David. Ni kanske känner igen historien, vissa av er. Men trots att Saul förföljde honom och ville döda honom. Och David hade egentligen mänskligt sett all rätt att bli bitter på Saul. Att liksom säga stopp hit men inte längre. Att hämnas. Så väljer David vishetens och ljusets väg. Och han hedrar kungen. I första Samuelsboken kapitel 4 så hamnar Saul av misstag in i en grotta där David och hans män redan sitter. Och David kan välja att sätta stopp för det här och döda Saul. Men han gör inte det. Han skär av en bit av Sauls mantel. Eller hur? Ni känner igen den. Därför att för David så är det inte rätt att döda den kungen som Gud har smort. Hur fel den kungen än må agera just nu. David väljer till och med att fortsätta hedra Saul efter att han har dött. När han får höra att människor har begravit Saul så väljer han att till och med hedra de människorna och säga tack för att ni gav honom en värdig begravning. Men det finns en annan berättelse. När David själv har blivit kung. I andra Samuelsboken kapitel 11 så står han igen inför ett vägval. Och här väljer David att gå in i gråzonen. Vi läser ifrån kapitel 11, vers 1. Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält, sände David ut Joab med hans män och hela Israel. Och de skövlade ammoniternas land och belägrade Rabba. Men David själv stannade i Jerusalem. En dag när David hade stigit upp efter sin middagsvila och gick omkring uppe på taket till sitt palats, fick han därifrån se en kvinna som badade. Hon var mycket vacker. David förhörde sig om vem hon var och fick veta att det var Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria. Då skickade David några män för att hämta henne och hon kom till honom och han låg med henne fastän hennes reningstid ännu varade. Sen återvände hon hem. Hon blev havande och hon meddelade David, jag väntar barn. Om man har läst den här berättelsen förut så vet man att jag tog inte ens med det värsta. Jag kuttade den i tid. I skammen över att ha gjort den här kvinnan med barn så väljer ju David att mörda hennes man. Beställningsmord kan man säga. Men allting börjar med att David går in i en gråzon. David är hemma fast det står att kungarna brukar vara med ute på fält. Han är hemma, vi vet inte varför. Men han är hemma. David ser en kvinna som badar. Och han låter sin blick fastna. Han låter tankarna fortsätta vandra. Han väljer att ta reda på vem hon är. Han väljer att bjuda in henne till sitt slott. Det finns så många steg på vägen. Där David kunde ha omvänt sig. Sprungit till Gud. Och sluppit göra en kvinna som inte var hans fru gravid. Och sluppit döda hennes man i skam över det som hade hänt. Det fanns förlåtelse för David efter att allt det här hade hänt. Men han kunde ha sluppit så mycket lidande och skam för så många människor om han hade valt smärtan som det innebär att låta Guds ljus lysa på vår synd tidigare. Grejen är att även i den första berättelsen, när David sitter i grottan, så har han möjlighet att gå in i gråzonen. Att börja synda. Hans män, de säger till honom, David, nu kan vi döda honom. Nu är din tid liksom. De säger till och med att vid något tillfälle att men nu kan liksom Guds ord få bli verklighet. Alltså, David har all möjlighet att börja tänka, jag kanske faktiskt har rätt till det här. Jag kanske har rätt till att hämnas på den här kungen som beter sig så orätt emot mig. Men på något sätt så hanterar David sin ilska och sin bitterhet och sin besvikelse som han måste känna på något annat sätt. Och om vi känner David rätt, om vi har läst Psaltaren så kan vi kanske gissa att han ropar till Gud, att han lovsjunger. Ibland så är vårt fokus när det kommer till det här området att okej, Gud, men om jag tar bara ett litet steg till. Är jag fortfarande liksom safe? Är jag fortfarande i din famn? Gäller nåden fortfarande mig? Och nåden är jättestor. Men jag tror att dagens text uppmuntrar oss till att skifta vårt fokus. Och istället tänka, wow, det är någonting som skaver i mig nu. Där fick jag en tanke som inte var från dig, Gud. Jag behöver inte ens tänka på liksom om jag är inom någon zon. Jag vill springa till Gud. Jag vill böja mig ner vid Jesu fötter. Jag vill lämna den här tanken hos dig innan den får växa sig till någonting större. Jag vill lämna stenarna från min ryggsäck hos dig. Jag vill ta emot förlåtelse och jag vill få bli tvättad ren genom Jesus. Det måste vi göra om och om igen. Vi kommer att misslyckas. Vi är människor. Men vi får bli snabbare och snabbare att springa till Jesus och bli tvättade istället för att låta skammen dra oss bort ifrån Jesus. Så nummer ett, som ljusets barn så ska vi leva i ljuset. Även när det gör ont. Nummer två, det är att vi gör inte resan ensamma. I dagens text så ser jag två aspekter av att vi inte behöver göra den här resan ensamma. För det första så ser jag att Paulus, han sätter den helige anden som en tydlig kontrast till synd. I vers 18 så står det så här. berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Jesus har sänt sin heliga ande, hjälparen, till oss av en anledning. Vi ska inte klara oss på egen hand. Det vi gör när vi låter anden fylla oss, det är att vi sätter våra hjärtan under Guds inflytande istället för syndens inflytande. För vad vi än matar våra hjärtan med, hur lite vi än tror att det påverkar oss, så kommer det att påverka allting i våra liv. Det stod i vers 8 att vi ska leva som ljusets barn och ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Kommer ni ihåg att förra veckan så pratade Emanuel om andens frukt, och han lyfte fram det att det handlar inte främst om liksom frukt som mätbara resultat i liksom hur många människor som man får be med till frälsning eller hur bra saker går, utan andens frukt är någonting som syns i våra liv, i vår karaktär. När man här pratar om ljusets frukt så är det samma sak som Galaterbrevet 5:22 kallar för andens frukt. Och även där i Galaterbrevet så ställs andens frukt i motsats till synd. Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet 5:19. Då står det så här: vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, troll, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Ni är glada att ni kom till kyrkan idag. Än en gång varna er, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andliv, låt oss då ge en andlig väg. Så vi behöver anden för att klara att leva i vår nya identitet som ljusets barn. Vi kan inte på egen hand klämma fram andens frukt i våra liv. Vi kan liksom tänka att okej, det fanns ju några att välja på här. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Ja, men jag är ganska bra på tålamod. Den kan jag checka. Vänlighet. Ja, nej, men lite vänlighet kan jag också få ur mig på en bra vecka. Men andens frukt är inte många små frukter där vi liksom kan plocka lite det vi känner för, utan andens frukt är en frukt. Det är ett verk i oss där alla de här karaktärsdragen får bli synligare och synligare ju mer den helige ande får jobba med oss. Vi behöver söka det här och vi behöver låta oss uppfyllas av anden igen och igen och igen. Den andra aspekten av att vi inte gör resan ensamma, det ligger i hur brevet är skrivet. Brevet är skrivet till en församling. Vi kan tänka att det inte ens behöver heta Efesierbrevet, det kan heta Upplands Väsbybrevet. Det är skrivet till en grupp människor. I våran kultur så kan det vara lite frestande att tänka att så här, okej, men ja, absolut, jag vill växa, jag vill vara ljusets barn, jag ska gå hem och jag hittar framförallt, alltså människor i min generation, man hittar några röster, kanske via sociala medier som får kanske jättebra röster, men det är liksom de får influera mig och jag ska sitta hemma, jag ska... Ja, men det står också att vi ska lovsjunga mycket. Jag ska mata mig med den sortens lovsång som jag tycker om. Jag ska sjunga själv liksom, eller lyssna med hörlurar på mig. Och jag ska sitta hemma också, göra en kopp te och söka anden hemma så att jag kan liksom få känna frid och må bra. Och jag säger inte att någonting av det är fel. Men det blir fel när vi glömmer att vi är tänkta att också forma varandra. Vi är tänkta att vi ska slipa varandra. Vi är tänkta att vi ska uppmuntra varandra, tala lovsång in i varandras liv som vi kommer till alldeles strax. Och en del av att leva i ljuset, tänker jag också, är att vi som är ljusets barn, vi får tala ärligt in i varandras liv på ett kärleksfullt sätt. Vi får ta hjälp av varandra när vi behöver. Vi får säga hallå. Jag har ett bönämne. Jag vet inte ens om jag orkar be själv just nu, men jag behöver er. Vi får i kärlek säga till varandra, vet du vad, jag ser det här i ditt liv. Får jag hjälpa dig med det? Vi får hjälpa varandra att växa i vishet. Vi behöver kunna be tillsammans, bekänna synd för varandra. Vi behöver uppmuntra varandra. Och det leder oss in på den tredje aspekten som jag vill prata om. Av att leva som ljusets barn. Nummer tre. Vi låter tacksamhet och lovsång forma oss. I vers 19 så säger Paulus att vi ska tala till varandra med psalmer, hymner och andlig sång. Att vi ska spela till Herren av hela vårt hjärta och att vi ska tacka Gud för allt i Jesu namn. Betyder det att när vi ses så ska vi bara sjunga till varandra? Jag tror inte det. Det skulle kunna bli lite konstigt. Speciellt när det kommer någon ny hit. Och vi säger liksom, ja, nu kommer jag inte på någon lovsång ens. Bara för det. Och betyder det att varje gång jag ber till Gud så får jag bara tacka. Jag får aldrig säga mina behov utan jag ska bara komma i tacksägelse. Jag tror inte det heller. Jag tror inte vi behöver ta det här så bokstavligt. Men jag tror att det handlar om en livsstil. Jag tror att det handlar om en inställning. En inställning i våra hjärtan. Som blir möjlig när anden faktiskt får forma oss. Men jag tror också att det här är någonting som vi tillsammans som församling kan öva på. Vi kan få öva på att låta tacksamhet och pris av Gud få forma oss och våran gemenskap. I psalm 100, vers 4 så står det så här. Gå in genom portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Vers 5. Ty Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte hans trofasthet. Det finns en parafras kallas det till Bibeln som heter The Message. Som är lite mer fritt översatt från Bibeln. Och de har översatt den här versen till Enter with the password thank you. Och jag älskar det. Att vi får komma till Gud och tacksamheten blir nästan som ett lösenord. För det är verkligen så att det öppnar upp så mycket när vi väljer att börja tacka och vi väljer att börja prisa Gud. Varför är tacksamhet och lovsång så viktigt då? Så här, vi har pratat om synd idag och jag skulle vilja säga att roten till all synd är självisk. Synd bottnar i att vi behöver mer. Vi behöver, man brukar prata om pengar, sex och makt. Och jag skulle vilja lägga till bekräftelse. Vi tror att det finns någonting mer som vi behöver för att liksom bli fulfilled. För att bli nöjda som människor, för att bli någon. Och vi tror att andra saker kan ge oss trygghet. Att andra saker än Gud kan ge oss mening med livet, syfte. Att det kan ge oss tillhörighet. Och vi sätter andra saker före Gud i våra liv. Och det blir till avgudar. Och lösningen är att vi ska låta ljuset lysa på oss. Vi ska låta oss fylla av anden. Vi ska låta Jesus få tvätta bort synd. Och vi ska låta oss fyllas av tacksamhet över det som vi har fått i Jesus. Vi ska leva i tacksamhet och vi ska fylla hjärtat med pris och lovsång som ära den som Gud är. Så att synden får flytta på sig. Synden som tog Guds plats i våra hjärtan får flytta på sig. I vers 3-4 i dagens text så står det att otukt och annan orenhet eller själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt eller tanklöst eller lättsinnigt tal. Sånt passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Att fylla hjärtat med tacksägelse, det har kraft. Synd är själviskt. Men tacksamhet, det är motgiftet. Det är liksom som ett vaccin mot det själviska i oss som hela tiden vill ha mer. Om vi istället med andens hjälp, med varandras hjälp börjar bli uppmärksamma på Guds generositet, på allt det vi redan har fått i Jesus och hans nåd i våra liv. så kommer det att göra så mycket med hur vi ser på livet. Vi pratade om David. Och jag sa att även fast han... man kan tycka att han klantade till sig ganska mycket där med Batseba. Det gjorde han. Men om det är någon som har vänt om från synd och fyllt sitt hjärta med lovsång, så är det David, eller hur? Det fanns nåd för honom. Det fanns konsekvenser för hans nedsteg, men det fanns nåd. Och psalm 51 tänker man hänger ihop med att David bekänner sina snedsteg med Batseba och hennes man. Och jag tänkte läsa några delar av psalm 51. Där skriver David bland annat i vers 3. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. När vi inser våra synder, oavsett om vi känner att jag har gjort det värsta man någonsin kan göra, eller om det handlar om, som vi pratade om, att jag befinner mig lite i gråzonen. Liksom. Jag vet inte riktigt om jag är på rätt väg eller inte. Jag får tankar som inte riktigt känns rena. Så får vi erkänna inför Gud och vi får förlåtelse. I vers 12 så skriver David: skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Vi får be om andens kraft att fortsätta vandra i ljuset. Vi får be om att få kraft, glädje över räddningen. Ett sinne som är riktat efter Guds sinne. Och allt det vill Gud ge oss. I vers 17 så skriver David, och jag älskar det här: Herre, öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Jag vet inte om någonting som jag har pratat om idag kanske har väckt saker i dig. Jag vill säga igen att låt inte skammen över saker som har gått fel hindra dig från att lovsjunga Gud. Och låt den inte dra dig bort ifrån Gud, utan spring till honom med det du bär på. Låt hans nåd få öppna din mun igen så du kan lovsjunga honom. Om du har sagt ja till Jesus som Herre i ditt liv, så är du ljusets barn. Guds nåd gäller dig. Bär du på synd så kan du få bekänna den inför Gud idag. Du kan få komma och prata med någon annan människa. Ibland så behöver vi det. Vi kommer ha förebedjare här som vanligt. Du kan få lämna den här. Och genom Jesus, genom det han gjorde för oss på korset, så kan du få gå härifrån i frihet. Du kan få be den heliga ande att fylla dig igen. Vi kan be tillsammans. Och be honom att fortsätta hjälpa dig att formas och leva som Guds barn. Och du kan få be som David att Gud ska öppna din mun och hjälpa dig med hans lov. I säsonger så har vi jättelätt att lovsjunga och prisa, eller hur? Och ibland så är det tuffare, och det kan vi få be om. Vi kan få be: Herre, fyll mitt hjärta med glädje igen. Hjälp mig att prisa dig. Och om du inte har sagt ditt ja till Jesus, så kan du få göra det idag. Du kan få bli ljusets barn. Du kan få vända dig bort från allt som har varit, från all din synd, och du kan få komma in i Guds famn och få en framtid med honom. Du kan få be med. Vi kommer alldeles strax att ha en syndabekännelse här i samband med nattvarden. Be med i den. Kom gärna och be med någon av oss efter gudstjänsten, eller kom till våra förebedjare och be tillsammans med oss. Jesus dog för dig. Och han längtar efter att du ska komma hem. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att du är den du är. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för ditt tålamod med oss. Tack för att vi får ha vår identitet i dig, Herre. Jag tackar dig för det du gjorde för oss på korset. Tack för att du led för att vi skulle kunna komma till dig. Operfekta, Herre. Jag tackar dig för att vi får vara ljusets barn. För att vi får vara Guds älskade barn. Och jag ber att du, oavsett vilket område som man kanske har mest känt igen sig på idag, kanske alla, så ber jag att du ska ta hand om det som vi kämpar med, Herre. Jag ber att den som har synd som den behöver få ta med dig ska få mod att göra det idag. Och jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din förlåtelse, Herre. Jag tackar dig för att du är trofast. Jag ber heligande kom och fyll oss igen, Herre. Fyll oss på det sättet som vi behöver i den här tiden. Ge oss kraft att vara ljusets barn. Ge oss klarsynthet när vi tittar på den världen som vi lever i. Låt andens frukter få bli mer synliga i våra liv. Låt oss få växa i vänlighet, i godhet, i rättfärdighet, i tålamod, Herre. I allt det som du vill ge oss. Och låt oss få lovsjunga dig mer än någonsin. Tack, Herre, för att du aldrig lämnar oss. Amen.